så många olika moment. Fint att ni har tålamod. Det är ju så här att idag blir liksom första tillfället i vårens predikoserie. Och temat som är annonserat är alltså i rörelse. För den som kommer ihåg det så är det liksom upplockat från årskonferensen i våras då alltså. Så det är lite spännande, tänker jag. Och så ligger det lite i linje med vad vi har pratat om under en tid här. Ni ser att jag har plockat fram den här igen. Det är ju liksom återanvändning och sådär. Återvinning är ju poppis. Så att det är väl kanon att vi kan återanvända det som vi liksom har tagit och använt tidigare. Då talade vi om olika vägmärken i form av vision och mission och riktning var rubriken. Nu handlar det om att komma i rörelse. Och jag tänker då att vi ska fästa uppmärksamhet vid några olika, vad ska man säga, rubriker, teman. Först har vi detta med att be. Senare i vår kommer vi till att dela. Sedan har vi göra, forma och sända. Och lite mer vad det innebär kommer vi givetvis att återvända till. Men allt detta handlar om att komma i rörelse. Och man ser liksom det här mönstret utifrån de här rubrikerna lite grann i apostlärningarna. Därför jag har initierat den här bibelläsningsplanen som en del av oss använder sig av här nu redan i januari. Som på något vis får bli en förberedelse för det här också. Och där vi sen kommer att dyka ner i några av de texterna under våren här. Vi ser i apostlärningarna hur lärjungarna de bad till Gud, de ropade till Gud och sen svarar Gud på olika sätt. Och så kommer de liksom i rörelse, börjar dela evangeliet, de börjar göra lärjungar, de börjar att forma församlingar och sen sänder de människor ut i olika uppgifter i det uppdrag som Jesus från början har sänt dem till. Och sen börjar det liksom om, eller det fortgår hela tiden. Det är inte så att man bara ber en gång och sen så slutar man att be och så gör man någonting annat. Utan det här är liksom som en rörelsespiral som vi ser genom apostlärningarna. Men inte bara apostlärningarna utan även genom historien och i vår tid också. Innan jag fortsätter med dagens predikan så tänkte jag göra lite reklam också. Ett reklaminslag. För det som ska komma ganska snart. Vi ska ju ha Alfa om några veckor. Och detta får bli en liten inspiration till det som ska komma.
Vi känner alla någon. Grannen som vi stöter på nästan varje dag. Kollegan som vi träffar på kontoret när vi jobbar. Eller vännerna som vi umgås med lite nu och då. Människor som vi önskar skulle få uppleva Guds kärlek. Hur delar vi den? Hur börjar vi ens? Djupt inom oss vet vi att det kommer att innebära en kostnad att öppna oss och dela med oss av vår tro. Det tar tid, känns utsatt och innebär risk att bli avvisad. Men detta är vårt uppdrag. Att öppna upp våra liv och dela med oss av Jesus till människor runt oss. För det är bara genom att öppna ditt liv som du skapar utrymmen för riktiga samtal. Utrymmen där människor du känner kan vara öppna och ärliga och upptäcka livets djupaste områden med människor de känner och litar på. Det är därför vi har Alfa. Det är en kurs som pågår flera veckor som du kan bjuda med dina vänner till. För när det är svårt att hitta tillfället eller orden eller modet så kan du helt enkelt bjuda in Alfa. Vem bjuder du in?
Thank you. två bokstäver här. B. Det gör vi nu. Herre, tack att vi får samlas så här till gudstjänst, att vi får vara inför dig. Vi vet att du alltid är med, Herre, men tack för att vi får avsätta lite särskild tid för att stilla oss och försöka fokusera på dig och det som du vill göra, det som du vill tala, det som ligger på ditt hjärta. Herre, hjälp oss att göra oss tillgängliga för dig. Det står så här i början utav apostlärningarna från kapitel 1 och från vers 14. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans. Och precis innan så har Lukas nämnt om vilka det är som samlas. Det är de som samlades runt Jesus då han fortfarande var kvar. Och han hade ju sagt till dem att de skulle vänta. De skulle vänta på det som skulle komma efter det att han hade lämnat. Och så är det apostlarna och så är det ett antal till. Liksom det fanns ju ett antal lärjungar och han nämner några kvinnor. Och det är alla dessa som håller ut i bön tillsammans. Jag vet inte om ni har tänkt på under jul den här stjärnan som vi också har här. Var kommer den ifrån egentligen? Är det någon som kan dess historia? Ja, läs på lite. Det är de här som kallas för Herrnhutterna. En grupp människor från Herrnhut, ett område i Tyskland. Som liksom sände ut väldigt mycket missionärer. Och någonstans på 1800-talet så var det någon som fick den här tanken på att tillverka små stjärnor som man då skulle kunna hänga upp. Som blev en påminnelse om stjärnan som löser vid Betlehem. Och eftersom de skickade ut ganska mycket missionärer, så blev det väldigt stor spridning på de här runt om i Europa och sen ut över världen. Och sen hade väl kommit andra varianter. Herrnhutternas stjärna har jag förstått, den var väldigt många olika sådana här spret och åt olika håll. Liksom. Men vi har ju andra varianter idag som ser lite olika ut. Men ursprungligen så kommer alltså det här från Herrnhut. Och varför pratar jag om Herrnhut? Jo, därför att när jag förberedde den här predikan om uthållig bön så kom jag att tänka på de här Herrnhutterna. Det var alltså så att det var där någonstans där den där pilen är, där det började. Det var så att under senare delen utav, ja under rätt lång tid, men på 1700-talet så började det bli väldigt tufft för många kristna runt om i Europa. Jättekonstigt egentligen, men ungefär som i Sverige, alltså landet eller länderna var ju i någon mening kristna. Det var ju liksom kyrkan som hade makten, men kyrkan var allierad med statsmakten också, vilket försvårade för dem som ville mötas utan att prästen var med, kanske utan att länsman var närvarande. De som ville träffas under friare former men som trodde på Jesus, så det blev liksom en förföljelse bland kristna i Europa, så de sattes på flykt. Och då var det en man som hette greve von Zinzendorf. Han har skrivit en av psalmerna i psalmboken, nummer någonstans i början 58 eller någonstans där. Zinzendorf, han märkte detta och han var ju greve, han hade mark, så han avsatte en stor liksom stort utrymme eller stort område mark för att möjliggöra för de här flyktingarna att bosätta sig någonstans. Så man byggde upp liksom som ett samhälle av kristna flyktingar framförallt. Och där kom folk ifrån olika håll, inte bara olika länder och så, utan även från lite olika kristna traditioner. Och jag hade nog en bild på greven här också. Där är han. Vad fint. Det var ju också olika traditioner, vilket, ja men som ni vet, tyvärr, så skapade det här en del friktion. Det blev liksom en del olika åsikter om, borde vi inte göra så, borde vi inte göra si, och det blev inte så bra som greven hade tänkt sig. Han blev riktigt, ja, han blev ledsen såklart över detta liksom. Så att han tar sig dit Och de börjar fundera, vad ska vi göra för någonting? Och han på något vis initierar någon form av försoningsprocess. Liksom. Vi måste komma samman, vi måste på något vis mötas trots våra olikheter. Och i detta så samlas man till bön. Och så är det som att Gud kommer på ett märkligt sätt över de församlade. Och det börjar liksom att verkligen ske försoning på riktigt. Man börjar be varandra om förlåtelse och man kommer samman. Och man börjar liksom att be och man firar nattvard. Och så är det någon som får till sig ett bibelord ifrån tredje Mosebok. 6:13 där det står, elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Och så tolkar de detta som att elden, det måste vara vår bön som liksom inte får sluta, det får inte slockna, det som den eld som Gud har tänt oss med, den måste vi hålla brinnande. Och så kommer man överens om 24 män och 24 kvinnor att de ska ta och be. Och de ska be liksom enligt ett schema alla dygnets timmar, alla dagar i veckan. Så de ber två och två varje timme och så avlöser de varandra. Och de ber under veckans 168 timmar. Och de ber en vecka till. Och de ber en månad till. Och de ber en månad till. Och ett år blir två år som till slut blir detta, jag vet inte, världshistoriens längsta bönemöte. Man håller på i 100 år. I en obruten kedja utav människor som tar ansvar i bön. Och den här bönen, den leder till att man börjar sända ut missionärer. Så att ifrån det här lilla området Herrnhut i Tyskland så sänder man ut hundratals missionärer. Under de första, var det 25-30 år, så sände man alltså iväg över 100 personer fast man inte är speciellt många. Och det här får långtgående konsekvenser genom historien. Man kan spåra hur John Wesley, som ju levde på 1700-talet, kom i kontakt med herrnhutterna. John Wesley och hans bror Charles, som sedan bildade metodiströrelsen, som har 80 miljoner medlemmar i 135 länder runt om i världen idag. William Booth, frälsningsofficeren som grundade Frälsningsarmén, som ju var metodistpastor, var på något vis i kontakt med herrnhutterna. Som grundar Frälsningsarmén, som har startat tusentals skolor och sjukhus och som finns runt om i världen. Man kan till och med spåra hur helgelserörelsen med D.L. Moody och vad de nu heter, Charles G. Finney, Fredrik Fransson, som ju senare var förgrundsgestalt för alliansmissionen. Alltså de här bönemötena, eller det här långa bönemötet, den uthålliga bönen, ger fortfarande på något vis verkningar utöver vår värld. 24-7 bönerörelsen, jag vet inte, har du talat om den? Alltså för 25 år sedan lite drygt så var det en grupp i södra England, i Chichester. Jag och Erika har besökt dem för nästan 25 år sedan, 20 år sedan, ja, drygt. En liten grupp som åkte, de hörde om det här, åkte till Herrnhut och lät sig liksom inspireras. Och när de var där så var det någon som tänkte, men varför i all sin dag slutar man att be efter 100 år? Och så upplevde de hur de liksom någonstans kunde ana Gud säga, tänk inte på det, börja be istället. Så när man kommer hem till England så börjar man fundera över hur kan vi på något vis ta upp den här manteln eller liksom på något vis lära någonting av detta. Och så börjar man organisera bönerum. Där man gör just som de gjorde. Man försöker att komma överens om att täcka dygnets timmar, hela veckans timmar med bön. Så skriver man upp sig och så fixar man ett bönerum och så avlöser man varandra i uthållig bön på den här platsen. Och det här har ju spritt sig. Man räknar med att över 2 miljoner bedjare har involverats i det här. Idag är det ju ganska enkelt ordnat också. Man kan ju fixa med digitalt. Liksom. Man kan skriva upp sig på ett digitalt bönerum. Mer än 10 000 bönerum har upprättats och bönen pågår världen över, dygnet runt. Uthållig bön. Bön är på något vis ett mysterium. Därför att ibland så får vi snabba svar. Ibland kan man nästan uppleva det som att man får svaret innan man ens har hunnit att formulera bönen. Och ibland så ber vi och ber och ber. Och det känns inte som att någon lyssnar eller som att någonting händer. Det är någon form av mysterium. Det vet vi alla som har ropat till Gud av olika anledningar. Det är inte ett lotteri, det skulle inte jag vilja påstå. Jag tänker att någonstans har Gud en avsikt. Gud vet och Gud lyssnar, men jag tror ni håller med mig. Det är inte alltid så enkelt att förstå. Vad är det? Hur i all sin dar? Vad ska jag göra liksom? Vad är bön egentligen? Jag tänker att bön, det är att kommunicera med Gud och dras in i det Gud gör. Att kommunicera med Gud och dras in i det Gud gör. Uthållig bön, och bön överhuvudtaget, det är ju ingen teknik. Idag finns ju mycket tekniker inom yoga och meditation och olika andra sådana här rörelser. Så du ska andas, du ska sitta rätt, du ska göra på ett säkert sätt, liksom på något vis för att nå de resultat som du kanske förväntar dig, så behöver du. Bön är ingen teknik. Det är inget andligt jippo för att liksom möta våra känslor. Om vi gör så, om vi tänder ljus eller har hög lovsång eller har en rökmaskin eller vad det nu är för någonting. Nej, bön är inget, det är inget jippo. Det är ingen religiöst sammankomst. Även om det ofta tar sig uttryck på ett särskilt sätt och vi har olika ritualer och olika traditioner på olika ställen, så är det ju inte ytterst det som bönen handlar om. Inte som ett måste, inte som ett tvång eller någon form av andlig uppvisning. Jesus talar ju till och med att dra er undan. Be er kammare. Det är inte för att människor ska se er. Utan istället så är ju bönen, och även den uthålliga bönen, ett uttryck för en längtan. Det är någonting som Gud har väckt i oss. Kanske någonting som vi har varit med om. Någonting som gör att vi känner att vi vill, att vi borde, att vi så att säga känner att jag måste göra det här. Inte för att någon annan tvingar mig till det, men för att Gud, att vilja växa, att vilja utvecklas, att vilja fördjupas, någon form av andlig hunger, en nöd för andra människor, ett behov av förändring. Gud, se hur det ser ut i vårt land, se hur det ser ut i mitt liv, se hur det, Gud, ett desperat rop på hjälp. Och det är klart att när vi ber så behöver vi fråga oss själva, vilka är mina avsikter med bönen? Hur tänker vi oss att bön, så att säga, vad är bön? Är det att påverka Gud och få sin vilja igenom? Är det så jag tänker att bön är, att nu ska jag minsann komma till Gud och jag hoppas att han gör det jag vill? Att på något vis försöka manipulera Gud för sina egna syften. Ibland kan det nästan verka så. Eller att upplysa Gud om saker som han inte känner till. Jag kommer på mig själv ibland och ber böner och jag tänker efteråt, men det här visste väl Gud redan. Det var inte... Ja. Men vi får dela vårt hjärta. Vi får komma med allt. Vi behöver, tack och lov, inte tänka på hur jag uttrycker mig när jag är ensam med Gud och ber till honom. Vi får ju säga precis som vi känner. Därför att det är inte en teknik, eller det är inte orden det handlar om. Frågan är om vi tänker att bön främst är ett uttryck för vår önskan och Guds svar, och att bönesvar endast sker om det blir som vi vill. Ja, det är det enda svaret som Gud kan ge. Eller? Ja, men alltså, det vet vi ju att ett nej också kan vara ett svar. Men ibland blir det som att jag fick bönesvar. Jag fick min vilja igenom. Men ibland så kanske vi också behöver tänka, jag fick ett svar och det var ett nej. Eller jag fick ett svar och det var vänta. inte nu. Eller kanske på ett annat sätt. Bön är att påverkas av Gud så att hans vilja blir vår vilja. Det står en hel del i Bibeln om detta med uthållig bön. Jag läste det första från Apostlagärningarna. Sen skriver Paulus: var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Och i Kolosserbrevet 4 så skriver han: var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Vi läser också: ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. Ständigt tänker jag på dig i mina böner. Första Thessalonikerbrevet 5:17. Bibelns kortaste vers. Ska vi memorera bibelord så kan vi börja där. Be ständigt. Be ständigt. Kan till och med jag komma ihåg. Och Lukas, han återger när Jesus talar om det här med uthållig bön. Han talar om änkan och domaren, så skriver Lukas: Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid skulle be utan att tröttna. Varför ska vi hålla ut i bön? Vad leder det till? Varför räcker det inte med en kort liten bön? Det är klart att det räcker i någon mening. Men det enkla svaret kanske är: Gud vill det. Varför ska jag hålla ut i bön? Gud verkar vilja det. Bibelordet talar ju om det gång på gång. Och förmodligen så är vi mer påverkade av tidsandan än vad vi vill erkänna. I alla fall är det så för min egen del. Allt ska gå snabbt. Det ska vara effektivt. Hur kan vi minska motståndet och öka njutningen? Och så möts allt i resultat. Vad får jag ut av detta? Om jag nu ska sätta mig ner och be en längre stund, vad ger det mig? Vår inställning till bön avslöjar oss, kanske mer än någonting annat. Hur mycket tid avsätter jag till bön? Tycker jag att det är viktigt? Ja, men det vet jag ju att det är viktigt. Jag vet ju vad det rätta svaret är, men hur syns det då i min planering? Och vad handlar mina böner om? Är det mina prioriteringar, mina behov, mitt jag, mig, vi? Eller är det, vad handlar bönerna om? Vilket är min bild av bön? Hur påverkar det mig? Är bön andakt? Är det att tända ljus? Är det att hoppa och ropa? Är det kamp? Är det, vad är det egentligen? Det finns ju inget rätt och fel. Vi är ju färgade av vår tradition och det sammanhang där vi är och våra erfarenheter. Men det gör ju någonting med oss. Det är så lätt att komma med dåligt samvete, tänker jag, när man pratar om bön. Därför att någonstans så känner vi nog i alla fall en del av oss att jag räcker inte till. Eller jag är inte där. Eller vi har en bild. Eller man måste vara på ett särskilt sätt. Eller jag som varit kristen så länge, borde inte jag, och så vidare. Kommer till korta hela tiden. Det är inte det handlar om. Istället skulle jag vilja hjälpa oss och liksom lyfta blicken och se att det finns mer. Oavsett var vi är någonstans just nu, så finns det mer. Nya möjligheter. Gud står fortfarande där och längtar efter att vi ska vara tillsammans med honom. Och när jag kommer med min agenda inför Gud, så vill han visa sin agenda. Jag har mina begränsade uppfattningar om tillvaron. Men tänk om jag skulle få del av Guds perspektiv lite mer. Se inte bara från min horisont, utan också se: vad är det Gud ser här? Finns det andra saker som jag inte har upptäckt? Varför vill Gud att vi ska be uthålligt? Ja, i grunden handlar det ju om kärlek, såklart. Han vill att vi ska vara tillsammans. Vi vet ju det, att han är där hela tiden. Men jag tror att Gud vill mer. Att vi får vara med honom. Han älskar oss. Och han älskar varje människa. Han älskar hela skapelsen. Och han har skapat oss till att leva i gemenskap med honom och att få dras in i det här. Och få känna det. Att wow, här finns någon som har tid med mig när jag söker honom. Som väntar på mig. Genom uthållig bön så blir vi del i det Gud gör. Vi dras liksom in i ett skeende. Vi får del av det som ligger på Guds hjärta. Vad är det som är angeläget för Gud? Vilket är Guds plan? För det är klart att jag vet ju vad som är angeläget för mig. Men om jag skulle be utifrån det Gud vill, vad är det i sådana fall? Är det andra saker? Hur får jag del av Guds timing? När är Guds tid för olika saker? Uthållig bön handlar om att lägga annat åt sidan för en stund. Eller att för den ta tillfällen i akt. När vi förflyttar oss eller när vi gör saker som kanske inte så mycket kräver vår koncentration att faktiskt fokusera på Jesus. Det behöver ju inte innebära att jag sitter still med slutna ögon och knäppta händer. Eller att jag för den skull ligger på knä med lyfta händer, eller hur det nu ser ut. Men att jag primärt fokuserar på Gud för en stund. Uthållig bön kan handla om att vara i bön konstant under en lång stund. Under en timme, flera timmar. Kanske avsätta flera dagar. Uthållig bön. Att be och fasta. Att liksom till och med kanske avstå från mat för att göra ännu mer utrymme för bönen och för att påminna mig om att det finns saker som är ännu viktigare. Och det kan samtidigt vara att återkommande be utifrån samma perspektiv dag efter dag. Kanske själva bönestunden inte är så lång, men jag gör det igen och igen. Det här har Gud lagt på mitt hjärta och jag håller ut i bön. För den här personen, för det här sammanhanget, för det här vad det nu är som vi upplever att Gud har lagt på våra hjärtan. Genom uthållig bön så får tillvaron rätt perspektiv. Och det är som vi säger att det händer alltid något när vi ber. Särskilt med den som ber. Och när vi ber uthålligt så är det inte längre min vilja utan Guds vilja som är det viktiga. För att när vi tar tid inför Gud så får han möjlighet att kalibrera, att korrigera, att hjälpa oss att på något vis ställa in rätt frekvens. Saker som vi tror är viktiga är kanske inte fullt så viktiga. Det är klart att vi är viktiga, att du är viktig för Gud. Men det där som jag sätter så oerhört mycket uppmärksamhet vid kanske inte är så viktigt utifrån Guds perspektiv. Vissa saker skymmer sikten. Men min erfarenhet är att uthållig bön får liksom bruset att tystna eller skärper våra sinnen så att vi mitt i bruset bättre kan uppfatta eller urskilja Guds röst i tillvaron. Om jag bara tar korta bönestunder så kan det vara gott. Men för min del så känner jag ibland att då hinner jag kanske inte alltid stilla mig så mycket så att bruset lägger sig. Eller så att jag får tid att fokusera. Uthållig bön bygger karaktär. Hur angelägen är jag egentligen när allting kommer omkring? Är jag beredd att be oavsett hur länge det dröjer? Oavsett vad så att säga resultatet blir, kan bön vara gott nog ändå? Detta att göra någonting som ingen ser, ja, ingen mer än Gud då. Att investera tid i någonting som ingen vet någonting om. Jag tänker att det är nyttigt i vår tid när så mycket handlar om uppmärksamhet. Att få ett gilla. Att få, woo, vad duktig, vad bra du är. Jag tror att det gör gott för sådana som mig att faktiskt göra saker som bara Gud vet om. Att ta en extra stund i bön bara för att Gud vill det. Eller att för den delen komma överens i bön och söka Gud tillsammans. Stärker gemenskapen och skapar enhörighet och samhörighet på ett sätt som få andra saker gör. Alltså detta att ni vet, när man har bett tillsammans med någon för någonting, så skapar det liksom ett band. Och säger man på engelska, those who pray together, stay together. Alltså att liksom, det gör någonting. Att vara överens. Och det talar ju Bibeln om att vi ska komma överens i bön. Och jag tror att Gud älskar det här. När vi gör saker tillsammans. När vi liksom delar våra hjärtan med varandra. Som vi ofta gör i våra hemgrupper till exempel. Vi vet om. När någon går fram och tänder ett ljus här framme, så är det några av oss som vet. Ja, just det. Och så står vi tillsammans i den där bönen. Det fogar samman, bygger broar. Att göra någonting som inte är produktivt, som inte ger snabba resultat, det är värdefullt för vår inre människa. Det bygger karaktär. Uthållig bön gör oss ödmjuka. Det hjälper oss att se oss själva och vår omgivning utifrån Guds horisont. Att världen inte kretsar kring mig. Det är så mycket större. Jag är inte världens centrum. Och jag klarar mig inte själv. Jag behöver både Jesus och människor i mitt liv. Uthållig bön får andens frukt att växa i våra liv. Ödmjukhet. Frid. Det står att när vi kommer med alla våra önskningar, så ska Guds frid komma. Trohet. Tålamod. Tålamod kommer ju sällan som ett direkt svar på en kort bön. Ge mig tålamod, men snabbt. Men istället så utvecklar sig tålamod som en konsekvens av att man utsätts för saker som kräver just detta. Tålamod. Att vi faktiskt gör saker som kräver tålamod, ger oss tålamod. Uthållig bön är som sagt inget krav eller något tvång. Och samtidigt så uppmanar Bibeln oss att be uthålligt. Det är en maning. Det är ett tilltal. Det är något som Gud vill att vi ska be. Ständigt. Be, sök, bulta, säger Jesus. Det ger ju uttryck för någon form av att söka, att bulta, att fortsätta. Och jag tänker att uthållig bön, det är en uppmaning som också rymmer tröst mitt i allt. Alltså, ge inte upp. Fortsätt att be. Det är inte kört. Håll ut. Genom våra böner kan vi vara med och påverka. Uthållig bön gör skillnad. Vi vet ju att det är så i vad ska vi säga, den synliga världen. Det fysiska, det vi kan ta på. Att om det ska bli en skillnad, så krävs en insats. Om saker ska förändras, så behöver vi liksom bli en del i förändringen. Vi kan inte bara sitta med armarna i kors och tro att det ska förändra sig. Vi vet det, så är det. Och det kan ju innebära olika saker beroende på vilken förändring vi väntar på eller var i processen vi befinner oss. Men även förändring, tänker jag, i om vi nu ska säga den osynliga världen, kräver någonting av oss. Och jag tänker att vi är så vana vid att prata om nåden, att Gud har gjort allting klart. Så att vi ibland nästan missar att vi också har någonting att göra i Guds rike. Frälsningen är av nåd. Så är det. Vi kan inte lägga till någonting till. Gud har gjort allt i Jesus. så får vi ta emot Guds kärlek, bli hans barn och så vidare. Ingen av våra handlingar kan förändra eller förvandla Guds kärlek till oss. Vi är helt beroende av honom. Men vår mognad och växt, helgelsen som vi talar om ibland, detta att bli mer lik Kristus, det kräver vårt engagemang. Det ska bli någon skillnad. Och Gud har dessutom gett oss ett ansvar för världen och våra medmänniskor. Där är våran insats av betydelse. Det vi gör eller inte gör får konsekvenser. Och ofta så tänker jag att det hade varit skönt om inte Gud hade gett oss ett så stort ansvar. Om mina misstag och tillkortakommanden inte hade spelat så stor roll, hade ju varit skönt. Men våra liv får konsekvenser för oss själva och för andra. Och här har vi liksom återigen tidsandan att brottas lite grann med. Vi pratar om det hemma ibland, jag och Erika, som möter mycket elever i gymnasieåldern. Där det är lite för många som tänker att det ordnar sig. Eller när man inte får det resultat på ett prov som man önskar och så har man inte gjort någonting. Och så blir man sur för att man inte får alla rätt när man inte har läst sin läxa. Ja, men du får ju ta konsekvensen åtminstone. Sen kan man ju välja att inte göra sin läxa, men då kanske det inte blir fullt lika bra resultat. Alltså ibland önskar jag att det inte skulle få så stora konsekvenser. Men att ta ansvar hänger intimt samman med vår mänsklighet. Djuren ställs inte på samma vis till svars för det de gör. Om djur har ihjäl varandra så är det liksom ingen som kommer att döma dem för det. Men vi människor, vi är skapade till Guds avbild. Och vår uppgift är att råda över skapelsen och ta hand om våra medmänniskor. Där har vi ett ansvar. Gud har gett oss ett speciellt ansvar för vår bygd och för människorna som finns i vår närhet. Vad vill Gud i Gullbranna? Vad vill Gud i Halmstad, i Älvsberga, i områdena runt omkring? Vad gör Gud just nu bland våra grannar, bland våra vänner, de vi möter? Jag är övertygad om att Gud vill att människor ska komma till tro och bli lärjungar. Det står så i Bibeln. Att Gud älskar alla. Att han dröjer för vår skull för att fler ska ha tid att vända om till honom. Därför kan vi frimodigt be utifrån detta. Därför att vi vet att det är Guds vilja. Gud vill att hans rike ska utbredas. Att hans kärlek ska växa. Att relationer ska upprättas. Att försoning ska äga rum. Att ohälsa ska minska. Att glädjen ska öka. Att våldet ska upphöra och så vidare. Detta kan vi uthålligt be för. Därför att vi vet att det är Guds vilja. Vi läser apostlärningarna och jag vill tro att det är möjligt i vår tid. Här, igen, i Sverige. Det sker i Indien, det sker i Kenya. Det sker bland turkfolken längs det som kallas för Sidenvägen förr i tiden. Och vi har samma Gud i Sverige, i Halland, i Gullbranna, i Älvsberga. En Jesusrörelse. En väckelse. Och min bön är, Gud, gör det igen. Gör det på ditt sätt. Gör det för en tid som denna. Herre, tack för att du vill utmana oss, uppmuntra oss. Tack för att du vill möta oss här där vi är. Utifrån de förutsättningar vi har. Hjälp oss att ställa oss till ditt förfogande. Med det som är vi. Herre, vi längtar efter en ny rörelse av dig. Där unga och gamla människor får möta dig på nytt eller för första gången. Vi behöver det var och en, Herre. Vi behöver möta dig igen och igen. Kom, helige Ande. Låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen.